Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Nu tittar jag på dig. Mm. Ja, det är vi som poddar.
Det är vi som poddar.
Så häftigt.
Det är jätteroligt. Det är väldigt
Sahlin
spännande.
Sahlin och Schweiberg.
Ja, Schweiberg.
Sahlin och Schweiberg.
Svej. Schweiberg.
Schweiberg. Sahlin och Schweiberg. Det, jag återupptäcker Stockholm nu med alla kollektivtrafik som jag inte har åkt på många, många år.
Får du göra det i fred? Liksom? Är det folk
mitt på dagen. Folk tittar ju sådär. Men idag fick jag vara i fred. Och då är det en bra dag.
men inte, du, känner du att du drar dig för det på kvällen?
Ja, vissa ställen. Vissa klockslag.
Ja. Stureplan kan
exakt. Nej. Inte Stureplan. Men det jag tänkte på var det här. Vad är det som gör att livet blir som det blir? Mm. Är det jag som har bestämt? Är det någon annan som har bestämt? Och jag kommer ofta tillbaka till att det snarare är händelser. Alltså saker som någon annan har tänkt eller gjort som påverkar mig.
Men jag tänker Mona, alltså det här händelser som har påverkat ens liv och som liksom har bestämt ens liv på något sätt eller puttat ens i olika riktningar. Men du har ju liksom, du är ju en sån otroligt offentlig person. Det måste ju ha påverkat ditt liv väldigt mycket. Eller göra fortfarande, tänker jag.
Ja, på båda frågorna. Det har påverkat och det påverkar ju fortfarande. Mm. Både mig och min familj på olika sätt. Men det är också så märkligt för i början så var det ju roligast man kunde tänka sig att bli känd. Mm. Att folk skulle känna igen en. Och man visste ju någonstans att kommer man in i riksdagen så blir man ju en offentlig person. Fast jag samtidigt såg ju många av de här som hade hängt i riksdagen i 30 år och ingen kände igen dem. Så det blev ju ändå väldigt annorlunda. När jag kom in så var första intervjun var du är yngst i riksdagen. Okej. Och så var jag gravid. Så man började ju med att göra sig osams med alla gubbar i riksdagen. Så vad ska du in hit och göra när du ändå ska vara ledig på en gång? Men offentligheten var en kompis från början. För om du är ensam tjej, vilket jag var i så många sammanhang, så var det lättare att få uppmärksamhet om man inte drog sig undan uppdraget att vara kvinnan, utan utnyttjade det. Och om jag är en ung kvinna så sätter jag på mig en kort kjol, så blir uppmärksamheten ännu bättre. Och så använder jag det i riksdagen i debatter, så att gubben i fråga blir generad för att jag pratar om att mina kjolar är lite för korta. Så i början var det ju bara fördelar med att vara offentlig. Att påverka politiken, då måste man söka konflikter, söka uppmärksamhet och så veta vad man gör av den. Men offentligheten var ju både att man blev granskad hela tiden, inte bara för det man gjorde och det man sa, utan också hur man såg ut. Jag fick alltid kommentarer om det. Jag har aldrig varit någon liksom lång klänningsmänniska. Jag har alltid varit en jeans- och kavajmänniska. Och det vill jag ju fortsätta vara. Så offentligheten bråkade med mig lika mycket som jag liksom gillade den. Och sökte upp den. En vecka utan att man var med i någon tidning var en dålig vecka.
Det kändes så. Det var intressant. Du tyckte det var så.
Det var ju liksom min väg att få makt i politiken. Var ju att använda offentligheten till. Om inte jag fick igenom något i riksdagsgruppen, då kunde man ju ge en intervju om den frågan i Expressen. Och så hade man ändå kvar pressen på den frågan. Så det där lärde jag mig tidigt. Och var nog bra på att utnyttja.
Men berätta om de knepen liksom, för att synas.
Ja, men ett av knepen var ju det där med kjolen. Det var ju min absolut första Jag fick ju vara med i en partiledardebatt. Det var jag och Ingvar Carlsson. På den tiden fick SH två personer. Och jag satt bredvid Ian Wachtmeister som satt på andra sidan. Som kom insläpande på en stor väska. Som jag tittade, för han ställde den mellan oss. Jag tänkte, vad har han med sig? Och där låg det maracas och klingklanggrejer och tuter. Som jag tänkte, men gud, vad tänker han göra? Det var helt sjukt. Men då hade jag en debatt då med Olof Johansson. Och då sa han någonting om att, ja, men ni socialdemokrater, ni har minst velat göra precis det jag tänker göra. Och nu skäller ni på att det är dåligt. Ni vill ju det själva. Och då sa jag då till honom, men du kan inte gömma dig bakom mina kjolar, Olof, för de är för korta för det. Och det var jätteroligt, det var, ja, den där känslan man, ja, hade, yes, nu kunde jag använda det som många såg som en nackdel, blev för mig en styrka. Så det knepet kommer jag ju att utveckla och tycka om. Men blicken på mig och mina kläder och mitt smink, och det blev också väldigt jobbigt. Det gick ju inte att undvika att titta på sig själv i spegeln, inte bara för att jag behövde göra det för att se om sminket var okej, utan också, hur kommer det här se ut nu? Hur ser det ut i Expressen? Har jag för korta kjolar nu när jag ska gå upp för trappan till planet? Men framförallt blev det ju hoten och haten.
Som... Tror du att jag hade med det att göra då? Att
du är kvinna, du är ung, du pratar om bögar, du pratar om rasister och du säger att du är feminist. Man kan bocka
check,
i...
Check.
När Bering Breivik, han skrev ju sitt manifest, som han kallar det. Och jag nämndes ju så många gånger där, mer än någon annan svensk politiker. Och då var det just för att hon har fått två utmärkelser på gaygalan i Sverige. Alltså det var på den detaljnivån, och där har alltid höger... Och nazisterna varit. Det är bögar, man är kvinna, man är emot antisemitismen.
Men om man tänker, du, liksom, när du var yngre då var den din vän, så att säga.
Ja.
Men hur har den ändrats, eller hur har ditt förhållande till offentlighet ändrats?
Idag?
Genom livet sådär.
I början var det något jag sökte efter. Och sen kom jag att tycka om det. Sen kom jag att acceptera det. Sen blev det ett nödvändigt ont. Och sen blev det bara något ont. Det känns som en hel cirkel som har gått runt.
Har du genom livet förhållit dig till din bild av offentlighet? Att du tänkt, nu är jag sedd som så här. Och att du liksom vill gå ut och ändra den bilden på något sätt?
Jo, eller? Många gånger, men jag har också sett hur svårt det är. Alltså det är ju 20, nu ska vi se, hur många år sedan är det, 1994? Det är 40, hur många år sedan är det? 30 år sedan,
ja.
Ja, och fortfarande idag när jag går in i en godisaffär och närmar mig en Toblerone, så är det åtminstone hälften av dem som är inne i affären som... suger efter annan, tittar, börjar viska. Alltså vissa saker som man gör i offentligheten blir en bild som sitter på en själv så himla länge. Så ibland stöter man på saker som liksom knuffar en
i en annan riktning
än vad man tänkte. Jag tänker ofta på min pappa. Han jobbade som ungdomsvårdsassistent när vi växte upp. Och då gjorde han karriär på olika ungdomsvårdsskolor runt om i Sverige. Så vi är ju fyra syskon som är född på varsin ungdomsvårdsskola i Sverige. Så mina första barnvakter var liksom den tidens värstingar. Ja, det var mycket man kan tänka runt det.
Ja.
Men sen fick pappa i alla fall en förfrågan om att börja jobba på fritidsförvaltningen på en kommun. Och då fick han välja mellan Vetlanda eller Nacka. Och jag har ju tänkt mycket efteråt. Hur skulle mitt liv ha varit om pappa hade valt Vetlanda?
Ja.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Så jag återkommer ofta till det där. Vad har jag själv gjort för att vilja saker? Och vad har jag bara liksom fångat upp av händelser eller andra?
Det där tycker jag är en sån otroligt spännande frågeställning. Vem som bestämmer över ens liv. Mm. Och jag tänkte på, jag har precis flyttat. Och jag flyttat till en lägenhet som är väldigt lik den jag hade innan.
Och du har inte flyttat för att du ville flytta?
Nej, eller? Utan jag är evakuerad.
Ja, händelse.
En händelse, exakt. Där så är det, i den här lägenheten som då är väldigt lik den jag hade tidigare, så är toaletten och garderoben på olika ställen.
Okay.
Och jag tror att jag går fel, nu har jag bott där en dryg månad, 6 veckor. Jag går fel fortfarande. Och då tänker jag så mycket på det här. Och intressant det är att ens kropp är så programmerad.
Mm.
Och det var också någon klok person som sa till mig ganska nyligen att allting som man har lärt sig som liten, till exempel så här, simma, du kan inte komma tillbaka till ett skede där du inte kan simma. Utan nej, din kropp okay. vet hur man gör. Och det är ju bra när det gäller simningen. Men ibland tänker jag så här, det kan ju också vara väldigt mycket annat man har lärt sig. Eller det är förmodligen väldigt mycket annat man har lärt sig. Kroppen har lärt sig. Och som man sitter fast i på gott och ont. Som man bara går på autopilot.
Jag minns saker som jag har sjungit mycket mer än saker som jag har gjort eller läst. Det kanske också har någonting med vad man gör med kroppen. Jag kan till exempel sjunga följande. Till vapen vi i sorg och vrede går. Ett enat folk bakom gevären står.
När vi askan ser från den brända byn så stiger vårt hat mot skyn.
Det här är alltså FNLs kampsång som jag sjöng då början på 70-talet.
Mm.
Men vad jag gjorde annars de där åren och vad jag läste eller vad jag lärde mig i skolan, det finns ju inte kvar på samma sätt. Men det jag gör när jag sjunger eller hör på musik, minns jag mer.
Jag gick i Blåvingarna och kan den där hör hur sången klingar. Blåvingarna sång det där. Vi raska flickor, vi vill ju alltid så förbli.
Gud, så går det raska flickor. Och den har ju inte du gått och sjungit varje
verkligen
år.
Verkligen inte. Och det är också någonting som sitter i...
Ja, det sitter som en smick i skallen.
Ja, precis. Jag kommer aldrig okunna den, så att säga. Den kommer alltid att sitta där.
Ja. Men känner du att något viktigt skede i ditt liv, så är det verkligen någon annan som har bestämt, någon som har sagt du ska inte gå dit eller du ska inte göra det eller du ska inte ta det och det jobbet?
Jag tror många gånger att de där uttalade direktiven är lättare på ett sätt att förhålla sig till, för att de är just uttalade. Jag tror att jag är ganska hög grad däremot är väldigt påverkad av önskningar som jag bara känner på mig.
Att du vill göra någon nöjd? Eller
ja,
du vill...
jag tror att jag har varit i mitt liv oerhört upptagen av att gå dit trevligheten leder mig.
Mm.
Eller det som jag uppfattar som en som att jag ska uppfylla bilden av att vara en trevlig och rätt och älskansvärd människa.
Hur blev det så?
Jag vet inte. Det har nog tagit mig mycket möda att försöka ta reda på varför jag blev så otroligt tillagsinställd väldigt tidigt i livet.
Alltså, verkligen när du var en liten flicka?
Ja.
Det som du... Ja, okej.
Okay. Ja. Jag tycker att jag har utvecklats till att bli en människa som har blivit väldigt bra på att hantera mig själv och andra människor eller på något sätt.
Men betyder det att du liksom har... tassat runt svåra saker.
Jag har tassat mycket. Jag vet inte om det är när om man ska gå tillbaka till sin barndom och tänka så här, okej, okay, mina föräldrar skildes när jag var 3 år. Jag tror att det var ett stort trauma och att jag upplevde att jag fick väldigt stort ansvar redan som 3-åring.
Som 3-åring?
Ja, faktiskt. Jag tänker tillbaka själv ibland och tänker att det är ju helt sjukt att känna ansvar för en familj när man är 3 år gammal.
Hade du syskon då?
Jag hade syskon, en större syster och en yngre syster. Och jag vet inte hur de upplevde det, om de upplevde någonting liknande. Men jag kände i alla fall någon typ av ansvar och att jag förstod att det var väldigt, väldigt viktigt att jag skötte mig på olika sätt. Genom att vara duktig och trevlig och snäll. Och sen vet jag ju att det där höll ju liksom inte riktigt.
Men kände du att okej, jag måste sköta mig annars?
Ja,
det jag vet konsekvenser
inte,
inte
jag vet inte riktigt vad den konsekvensen skulle vara. Men så långt tror jag vet jag inte om jag tänkte. Men det var väldigt viktigt för mig att sköta mig ordentligt. Och att se till att alla, liksom, någon sorts känsla av att alla mådde bra, allting blev bra.
Och att du var tvungen att backa tillbaka själv för att andra skulle
precis,
må bra.
Ja, precis. Men samtidigt vet jag ju att det där höll ju inte. Jag kommer ihåg den där känslan när jag gick i skolan, att jag alltid hade sån himla oordning på allting. Att jag tittar ner min skolväska och bara, herregud, vad är det här för lappar? Och den någon lapp här skulle man ta med sig hem och få påskriven och jag vet inte var den ligger. Och alla mina pennor och allting. Alltså jag hade ju samtidigt den där känslan av att jag gick genom livet med den här röriga skolväskan. Liksom att jag hade någonting, något kaos.
Något dolt
kaos som jag liksom inte kunde hantera riktigt.
Känner du det idag med?
Ja, det kan få lättare släng av det. Det tror jag.
Men lättare släng
av.
Men när du beskriver det där att du skulle ta ansvar, har du gjort dina föräldrar besviken någon gång?
Min pappa då bodde i en annan stad, så att, det vet jag inte riktigt om han var besviken över mig. Men jag tror att jag försökte leva upp väldigt länge till att vara så bra jag kunde i hans ögon. Men min mamma var ju då ganska bra på att spela med skuld.
Alltså.
Ja, så att hon var mycket sådär tyst om man hade gjort något dåligt. Och att jag blev oerhört förtvivlad när jag gjorde någonting dåligt.
Vad gör en liten flicka som är dåligt?
Nej, men det kunde vara just så där att om jag hade gjort någonting fult, jag kommer ihåg någon gång till exempel i skolan. Det var ju också väldigt speciellt eftersom min mamma var lärare på samma skola som jag gick i. Så att hade jag gjort någonting i skolan så fick hon ju alltid reda på det. Jag hade ju alltid ögon på mig på det sättet. Och att jag vet någon gång när jag liksom satt i min skolbok, jag tror jag räknade, och så upptäckte jag så här, wow, det finns facit här. Oj! Så jag satt liksom utan att riktigt tänka mig för och fyllde i så här. Var jättenöjd. Gud vad snabbt det går. Och det där kommer jag ihåg just att liksom sen när jag kom hem från skolan den dagen, att min mamma var så här, Helena, jag måste prata med dig. Va? Och så liksom framstod det här, och jag hade fuskat. Och det var liksom så stort. Och jag var helt förtvivlad, för jag tyckte verkligen att det var så förfärligt. Jag kunde liksom inte komma ur det.
Min lärare rev bort facitdelen.
Ja, det hade varit bättre i mitt fall om man hade gjort det kanske. Det hade inte varit lika. Det är någonting som jag har liksom kämpat med. Mm. Att jag har så svårt att bestämma över mitt eget liv. Eller liksom uppleva att jag har mandat att göra det.
Mm. Då är vi väldigt olika.
Ja,
det är jag känner kanske. Precis tvärtom. Ja. Jag har liksom dragit mig till, där tror ingen jag ska vara, då går jag dit. Ja. Och det där tror ingen jag vågar säga, då säger jag det. Jag har ofta sökt mig till ytterkanterna, liksom. Mm. Både i musikval, i killar, eller på att säga. Ja.
Vad är det i ditt liv då som gör att du tror att du har hamnat där?
Ja, min... Jag tror, fast jag är långt ifrån säker, att då kommer vi tillbaka till min pappa igen. Jag är ju äldsta barnet och pappa betyder jättemycket betydde jättemycket för mig. Och han sa alltid när jag frågade om någonting, liksom, pappa, varför tror du de gör så? Så sa alltid pappa, vad tror du? Mm. Det var någonting att man hela tiden avkrävdes en egen åsikt.
Så din pappa sa egentligen, undersök det?
Ja, men verkligen. Ja. Det var verkligen så. Men å andra sidan kanske jag då har gjort kontroversiella saker, i alla fall när jag var yngre, just för att göra honom stolt över att jag inte bara följde med utan tog mina egna steg.
Men känner du att du någon gång gjorde din pappa besviken, att han tyckte att du mesade ur eller någonting sånt?
Alltså jag tänkte mycket på det när pappa gick bort. Mm. Och till min stora glädje måste jag säga att nej, jag kan faktiskt inte minnas eller känna att pappa kände sig besviken eller att jag gjorde något som gjorde honom besviken. Jag kan faktiskt inte det.
Nej, vad skönt.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Nu kan man säga så att min uppväxt, alltså pappa tog alltid den enkla vägen. Det var ju mamma som fick slita och kämpa, vilket jag förstod först långt senare. Pappa var den som kom hem liksom och hade köpt 41 bullar. Mm. Och pappa sa, nu har jag köpt en båt. Och så hade vi en båt en sommar som vi inte alls hade råd med. Ingen kunde köra båten. Och pappa krockade med båten hela tiden. Och mamma var den som fick reda upp och betala räkningarna.
Men vems parti tog du då som barn? Tyckte du att han var en rolig hund, den tråkiga?
Ja, jag gjorde det. Jag tog ju pappas parti hela tiden. Mm. Så det känner jag som en besvikelse över mig själv. Mm. Att inte jag riktigt såg mamma.
Kom du ihåg när du brytningspunkten när du såg henne?
Ja, det var faktiskt när jag själv fick barn. Som jag plötsligt såg att jag var ett barn till mamma. Och vem hade egentligen funnits där när jag var liten? Vem gick jag till när jag grät? Vem ropade jag på när jag hade slagit mig? Och det var ju mamma. Mm. Så det var en ganska plågsam känsla, måste jag säga. För man tänker, jag borde ha sagt något. Jag borde ha visat mamma betydligt mer. Pappa var den busiga, roliga och som liksom knuffade ut den i vuxenlivet med ett gott självförtroende. Men mamma var först, som sagt, när jag själv blev mamma som jag kände hon.
Men tror du din mamma, kände hon sig besviken över att det var så här? Tyckte hon att det var orättvist?
Ja, det är jag ganska säker på. Att hon kände sig ledsen. Framförallt jag och min brorsa, för vi var de som blev mer självständiga och utåt. Medan de yngre syskonen var mycket mer med mamma. Mm. Så kände jag nog. Och sen tänkte man också, för mamma hon var ju hemmafru hela tiden. Hon födde alltså 4 barn inom 6 år. Jag tänkte, men herregud, nu tänker jag på det. Hur orkade hon? 4 barn.
Exakt.
Och hon var hemma helt och hållet. Och sen när yngsta syrran började på lekis, som jag tror det hette då, några timmar i veckan, då började mamma söka efter jobb. Så hennes liv var liksom tvärt emot vad mitt liv kommer att bli. Jag födde barn tidigt, födde många barn, jobbade samtidigt. Och hon var tvungen att först vara hemma med barnen, sen kämpa som ett djur för att komma ut och få ett jobb. Så jag tror hon var runt 40 när hon fick sitt första jobb.
Om du tittar tillbaka så här, vilket val har du varit mest stolt över att du har gjort, eller vilket steg du har tagit i ditt privata liv?
Ja, det är fortfarande lite jobbigt att prata om, för att jag vet att det viktigaste beslutet jag gjorde, det var ett stort nej. Och det var en av mina första stora kärlekar, den första jag flyttade ihop med. Så slog han mig. En gång, jag gick direkt.
Mm.
Utan att riktigt tänka och med ganska rädda steg också. Det har betytt så mycket för mig. Inte bara då i den stunden. För det är klart jag ibland har tänkt på vad hade hänt om jag hade stannat? Vad hade hänt då med mig? Men det är också att jag har fått en sån annan... Jag tål inte människor som slår.
Mm.
Jag tål det inte. Jag hatar det. Jag kom att självmant söka upp många kvinnojourer varenda jag var i världen. Oavsett om jag var en i Afghanistan, jag var en i Irak. För jag vet hur mycket det betyder. Inte därför att jag fick bara ett slag och gick. Mm. Men det är ändå en erfarenhet som sitter så djupt i kroppen av den skuld och skam och det var så mycket känslor som handlade mer om hur jag uppfattade den situationen än han som faktiskt slog. Och det har ju också lett en till att jag har gått och prata med kvinnor, för det är så svårt för många att förstå liksom. Ja, men varför gick du inte alltså till den kvinnan som stannar kvar? Man skuldbelägger så ofta. Men jag är stolt över mig själv att jag gick.
Ja, det förstår jag, verkligen. Mm. Men kände du att det var en destruktiv relation och att det här blev liksom det yttersta beviset på att det var det? Eller?
Ja, jo men det gör jag. Det såg jag kanske inte direkt då i den stunden, men det var en väldigt obalanserad relation har jag ju sett efteråt. Vilken musik lyssnade vi på? Ja, det var vad han tyckte om. Ja, just det. Vilken mat skulle jag egentligen laga? Ja, just det. Det var den där förbaskade grytan som han tyckte var så god. Det var väldigt mycket han.
Mm.
Och det var ju inte jag. Det var inte så jag hade blivit uppvuxen. Mm.
Men kunde du själv då förvånas eller förskräckas över att du var anpassningsbar? Eller...
Ja, men jag älskade verkligen honom.
Mm.
Det var en häftig... allt överskuggades liksom av den här oerhörda förälskelsen som jag kände den där första... Jag tror alla kan känna den där första stora förälskelsen. Men i samma stund som den där slaget kom...
Mm.
Så rann ju allt det över mig inombords med att hela vårt förhållande hade varit en väntan på att det där skulle ske.
Mm, hade du en känning på att det kommer? Förr eller senare kommer det. Ja. Ja. Och hur präglade det dig då att leva i en relation där du liksom på något sätt gick och väntade på det? Eller kände den...
Vårt förhållande var så ojämlikt för att han var som han var och jag köpte hela den. Mm. Och han var från en bakgrund där alltid mannen bestämde. Så det var så mycket som tog tid för mig att förstå.
Mm.
På det viset är jag, det låter knäppt, lite tacksam över att det där slaget kom för att då... avslutade jag något som jag kanske aldrig borde ha gett mig in i. Men det förstod jag ju inte.
Nej, jag förstår. Och det fick dig då att liksom lämna någonting som var på ett sätt destruktivt för dig kanske.
Som var destruktivt.
Redan innan.
Och som jag är säker på hade blivit ännu mer om jag hade stannat.
Mm.
Men alla tankar om vad ojämlikhet i ett förhållande, vad misshandel, hur det kommer, hur det tas emot, hur man reagerar, har ju fått mig att efteråt se och... Alltså jag kan inte låta bli och gå ner i de frågeställningarna också sen som politiker.
Nej.
Jobbade man med kvinnofrågor så var det så självklart. jobbade jag med hbtq-frågor, så fanns ju också där en dold sida i den grupperingen som inte talade så mycket om. Att också där fanns väldigt mycket misshandel och ojämlikhet. Så det kom att prägla mig väldigt mycket, som jag inte såg den gången när jag drog efter andan, tittade förvånat, började gråta, gick de där 10 stegen ut till dörren, öppnade, slängde igen den, tryckte på hissen och var livrädd för att hissen inte skulle komma innan han skulle öppna dörren och komma ut. Men jag tror han stannade bara kvar, för han såg nog på mig att nu var det kört, nu gick hon.
Ja, du tvekade aldrig.
Nej, och det gör... Du frågade om jag var stolt över något. Mm. Det är jag stolt över. Det var en sida av mig själv som jag inte riktigt hade sett och som jag är då och nu är stolt över. Jag kunde säga nej. Jag kunde gå.
Två tungor har mitt hjärta. Två viljor har mitt sinne. Älskar dig för evigt och jag blir aldrig din. Djupt i det röda mörkret fick livet dubbel form. Där kuttrar det en duva, där väser det en orm.
Tänker du nu så här idag att din uppväxt i en trygg kärnfamilj gav dig en viss typ av vaccin, eller vad man ska säga, i den situationen?
Ja, men också att min uppväxt var så trygg att jag trodde att alla var goda. Det finns ju en sida av det där att få ett sånt självförtroende att du... Du är säker på att du hanterar allt.
Alltså godtrogenhet?
Ja, lite så. Den gränsen tror jag är väldigt liksom smal när självsäkerhet blir en trygghet eller när det blir en svaghet, för att du litar för mycket på att du själv kan hantera varenda situation du hamnar i. Men du då? Kom igen nu, vad är du riktigt stolt över? Alltså, ett beslut, en händelse, det där gjorde jag.
Min spontana tanke var bara, gud, jag letar i en tom påse här.
Nej, du letar i den där röriga väskan som du tittade i.
Jag letar i den röriga väskan, exakt. Mm. Och där ska väl finnas någonting. Jo, men jag kan känna att jag har gjort... jag kan vara stolt över att jag på något sätt aldrig ger upp. Mm-hmm. Riktigt. Det är som någon av mina barn sa någon gång så här, du är inte så stark kanske, men du är väldigt seg. Och då tänker jag, det är bra, jag är ju nog ganska seg. Och så att jag tycker nog att jag har jag är stolt över liksom saker jag har gjort. Böcker jag har skrivit kan jag vara stolt över någon, eller liksom, och relationer jag valt och att skaffa barn och ja, sådana saker. Men jag har inte som du den där ögonblicket där jag känner att den där gjorde jag bra. Nej, jag tror inte det.
Samtidigt gillar jag verkligen det där ordet. Så här, jag är stolt över att jag är så seg.
Ja, det finns en så här lågintensiv fighterskap i det. Liksom, ja. Eller fighter feeling.
Ja, att... det var ju ett ännu bättre uttryck tycker jag. Men när du själv beskriver som den... Vad sa du, den lidande kvinnan som hoppas någon ska komma och rädda dig?
Ja, nej, men att jag ibland kan jag känna sådär att jag har haft svårt att ta de där liksom modiga stora stegen för att jag har trott att jag inte riktigt haft mandat eller att jag kan göra någon ledsen eller att jag kan liksom, och då måste jag på något sätt plikta med att det kostar, att jag är lidande, att jag inte kan göra på ett annat sätt.
Det är ett pris som du måste betala.
Ja, precis, lite så.
Men har det varit så hela tiden, känner du?
Nej, det har vi inte. Nej, det ska jag inte säga. Det låter så här när jag berättar. Det är ju ofta så när man pratar så här. Och speciellt om man som jag då har författarjobbet. När man liksom hela tiden går efter de här spännande underströmmarna på något sätt. Så finns det ju en annan sida också där jag har inte bete mig så. Eller där jag har lärt mig saker på vägen.
Men allt hör ju ihop ändå,
ja.
Eller hur?
Ja.
Även om det är lidande hela livet så är det en del av den du är idag.
Jag tror att det finns en liksom idealbild av mig av att vara en sån som står ut och som är liksom klok och uthärdar. Och, ja.
Alltså, jag tänker alltid på dig som en väldigt modig person.
Mm.
Ja, men när man har läst dina böcker. Och man har hört dig i radio, att du är modig. Jag vet inte varför, men så
nej,
känner
det
jag
är märkligt,
jag
för
dig.
Det är också många människor som säger det till mig, att jag är en modig människa.
Men tänk om du är det.
Ja, tänk om jag är det fast jag inte fattar.
Ja.
Det är möjligt att det kan vara så.
Ja. Från raska flickor till, ja men jag kanske är modig. Ja, absolut.
Ja, jag kanske blev rask fast på ett liksom mer bedugligt sätt än vad jag trodde. Jag har oerhört lätt att tycka att saker är pinsamma fortfarande. Att jag, om jag har gjort någonting eller sagt något. Alltså jag kan verkligen älta det och tänka att oj vad jobbigt det här blev.
Och här sitter vi, Helena, och gör en podd och pratar om
ja,
det mest
nej, men jag tycker,
förbjudna.
Jag kan tycka att det känns för mig väldigt plågsamt. Och jag märker att jag,
gör det
ja,
nu?
Ja, det gör det faktiskt. Och att jag märker att jag genast vill säga massa motsaker. Sådär, att jag, så farligt var inte. Eller min mamma var väldigt trevlig också. Alltså mycket sånt för att jag känner mig, för att det känns genant. Samtidigt så tycker jag att det finns ju någonting befriande i att vara i den ålder jag är nu, att jag känner mer och mer faktiskt att det växer i mig så här att ja, varför kan jag inte berätta om det här?
Ja,
varför kan jag inte berätta om mig? Varför kan jag inte berätta om mina upplevelser? Vad har jag att försvara? Vad är meningen med det? Med den typen av försvar också?
Vad ska jag be om ursäkt för?
Vad ska jag be om ursäkt för? Exakt.
Jag vill bjuda på mig själv, men inte på mina överarmar.
Nej, gränser det, det finns gränser.
Men
det
däremot,
jag, också.
Alltså, jag älskar ju att gå och träna.
Ja.
Och jag går på ett träningsställe som heter Fightbox. Och det är verkligen som det låter. Man är en grupp på 24 personer, om det är fullt. Och man sparkar och man slåss och man kastar med kettlebells och man svettas. Och allt är ju liksom, här är jag. Det går inte att gå och dölja någonting mer än att jag alltid har långa armar på träningströjan. Och där har jag verkligen lärt mig det där, att min kropp funkar ju.
Ja.
Den funkar, den kan inte göra riktigt lika mycket som de som är 25. För jag är ju typ alltså 40 år äldre än någon annan där. Och det är så häftigt, och det tycker de också.
Mm.
Så jag får så väldigt mycket styrka av att gå dit,
ja.
Men jag sätter ju gränser för vad min äldre kropp liksom tål att visas upp.
Nej, men det är jag också.
Och det måste jag få göra, känner
ja,
jag.
Verkligen. Mm. Det har, linnen har jag inte längre.
Nej. Men däremot att gå på konserter där publiken, alltså inte bara gå och titta på någon som heter Bruce Springsteen där alla andra i publiken är 65 plus, utan gå och hänga på klubbar liksom. Mm. Och för mig, det finns liksom två saker som ger mig så himla mycket lust över att bara vara ute och vara.
Mm.
Och för mig är det liksom träna och så är det musiken.
Ja.
Jag älskar ju Krunegård för mig. Det är liksom, jag bara älskar honom och hans texter. Och han har en låt som heter Korallreven och Vintergatan. Ja, den är så underbar.
Den
jag har till och med
tatuerat
in en textrad ifrån från den låten.
Den har jag inte hört. Gud,
har
inte? Nej, det har inte jag hört. Mänsklig
värme, snälla kom närmare. Mänsklig värme, snälla kom närmare. Mänsklig värme, snälla kom närmare. Hej då till dig, Helena.
Ja, hej då, Mona.
Ser fram emot nästa samtal.
Det
gör
jag också.
Hej då.
Hej.
äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.